Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Faktiskt det sista avsnittet under 2017.
Vilket fyrverkeri.
Ja, för sen så tar vi faktiskt några veckors semester. Jag vet att ni kommer att sakna oss. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Men vi kommer ju tillbaka.
Ja, vi tar ett litet juluppehåll vi båda två. Jag hör att det kanske är lite annorlunda ljud i Träningspodden den här veckan.
Ja, men det är lite eko. Ni får leva med det. Jag känner att det är som att vi sitter lite grann i en burk. För vi sitter nämligen i ett konferensrum i Rosersberg. Hur ja. Hamnade vi här?
Du åkte till och med lastbil hit, Jessica.
Det är så sjukt.
Jag brände med lastbil på motorvägen. Och så var jag ju sen som vanligt för att jag hittar ju inte någonting i flytten. Hittar inte Sams kläder, hittar inte mina kläder. Så jag fick ju bränna som bara den på motorvägen med min lilla lastbil där.
Inget tryck i motorn överhuvudtaget. Man bara ligger på gasen. Bara...
Varje gång jag kör lastbil så börjar jag ju prata med andra bilister. Så nu får du flytta på dig för nu ska jag svänga höger här. Och oj, 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 nu går det lite för långsamt eller för fort. Så jag börjar liksom kommunicera. Ingen hör ju mig. Men det är som att lastbilen, det liksom för med sig att man börjar snacka med andra bilar. Flytta på er.
Det är kanske för att du själv ska hålla dig lugn och ja. Liksom veta vad du ska göra. Man kan ju bli lite nervös när man kör lastbil faktiskt.
Det är helt andra vinklar av rår.
Ja, man ser ju inte så bra. Men det lustiga var att vi hyrde den här bilen igår lite hastigt och lustigt. För vi ska åka och köpa en loftsäng som vi har hittat på Blocket.
En loftsäng.
En loftsäng. En loftsäng. En poddsäng. Som du har hemma. Nej, vi ska inte hämta den hos dig. Men vi ska hämta den på Söder faktiskt. Men då skulle Patrik fixa den här hyrlastbilen. För den går inte in i våran bil. Ha, kommer och ska hämta den. Och jag bara känner direkt att den här ser ju väldigt liten ut. Frågar personalen där på macken. Hur lång är det här, ja, vad kallar man det, släpet? Eller, ja.
Det där utrymmet i en lastbil.
Lastutrymmet heter det såklart. Han bara, det är 2 meter, säger jag till Patrik. Men hur tänkte du nu, för sängen är ju 208. Ja, ah, men vi får bara ha dörren öppen då. Men då åker ju sängen ut, förstår du väl, säger jag till honom. Så vi hade ett litet bråk här på morgonen om att han har hyrt en för liten lastbil.
Jag minns när min mamma tappade min systers nyinköpta säng på IKEA på, uppe på Västerbron, när den studsade av ett sånt där öppet gallerflak typ, som man släp som man hängt på. Och jag kommer ihåg att Agnes sprang runt på Västerbron och plockade ihop sina sängdelar.
Åh gud vad hemskt.
Ja.
Och den måste vara så lortig.
Oh yes, och lite repig. Så jag tänker att köra en lastbil som är öppen bakdel för att loftsängen ska få plats. Oh nej.
Nej, jag känner också att det där får han lösa. Det får bli hans problem nu. Det är pappas jävla ansvar som säger bara.
Som reklamen säger. Men vi är i Rosersberg och jag är ju inne på min andra nocco. Och jag vet inte hur många kaffekoppar du har tagit, Jessica.
Ja, men jag har tagit ett gäng, men det räcker inte. Vi har ju jobbat hårt idag. Jag känner faktiskt att högerhanden är lite stel. Jag kanske får träningsverk i högerhanden imorgon.
Vi gick ju in med inställningen att jädrar, 500 exemplar ska vi signera. Men sen var vi nedtagna på jorden ganska så snabbt av Anita, våran duktiga, vad kallar vi? Hon jobbade på kontoret, sa hon. Eller hon jobbade på laget.
Ja.
Men idag jobbar hon med oss.
Hon jobbade med oss idag. Hon var ju våran guide kan man säga. Och hjälpte oss att sortera och såg till att båda skrev i alla böcker. För att man blir ganska snurrig när man sitter och signerar
hon
böcker.
Hon hade ju goda logistiska förmågor.
Ja, ja, precis. Och hon hade ju också jobbat med GV. Det här var kul. Vi pratade om GV förra veckan. Och han var på gott humör när han var här också.
Ja, hon var lite glad över det. För hon var lite orolig innan. Hon har hört att han kunde vara lite trumpen. Men, och jag tror ju faktiskt att det är så att GV lämnade sin signeringspenna när han var här förra gången. Och att det var den penna som du höll i.
Men jag hoppas det. Jag känner det lite in spirit, att jag känner mig lite mer som GV. Betyder det då att jag ska börja dricka eller sluta dricka nu efter nyår?
Exakt, GV-dieten. Jag tror ju att jag hade Roy Fares penna. Det ja, kände det jag, det var socker rakt upp i armbågen.
Ja, men de nästa som får hålla i pennorna kan ju tänka att det var faktiskt vi som höll dem.
Ja, men de här extremt omfattande 500 exemplaren, de fick ju vi då höra att ja, det här är en ganska liten signering. Därför att det var inte alls ovanligt med 10 till 11 till 12 000 ex som ska signeras. Det tar mellan 5 och 8 arbetsdagar för en vanlig författare. Jag vet inte, Jessica.
Otroligt tråkigt känner jag bara spontant.
Det bästa sidan av att skriva böcker var att sitta i ett lager i Rosersberg och signera 12 000 exemplar.
Ja, för att när man skriver böcker, det är ju inte speciellt mycket man skriver för hand heller.
Är det någon som skriver för hand ens?
Nej, det vet jag inte. Det finns säkert någon excentrier någonstans som tycker att man ska minsann skriva sina bokmanus för hand.
Ja, du kör ju fortfarande papperskalendern.
Det gör jag ju. Och den skriver jag ju i. Men det är ju nästan det enda man skriver nu för tiden.
Jag minns när jag pluggade på juristlinjen och tjejerna gick och köpte lagböcker. Alla köpte ju lagböcker, men tjejerna köpte också såna här färgglada lagboks-post-its som man skulle sätta i böckerna för att hålla reda på alla sidor, vart varje lagrum fanns och liknande. Jag tänker, du är lite likadan, Jessica. Du vill gärna färgkoordinera dina anteckningar med olika färgglada pennor.
Ja, och nu när vi har flyttat så hittar inte vi våran stora familjekalender. Vi har en sån här stor där det står vad alla gör.
Kylskåpskalendern.
Ja, den är större. Den måste hänga på väggen för att den ryms inte på kylskåpet. Men jag kan säga att det är kaos där hemma. Även Patrik, han är helt förvirrad. Vi missar saker hela tiden och glömmer grejer. Och vi är så stressade så att vi håller på att gå sönder. Och han sa det här om dagen. Nej, projektet idag måste vara att leta upp kalendern. För att det här går inte.
Vi skulle behöva en Anita hemma hos er som håller ordning på logistiken.
Ja, det skulle vi faktiskt. Säger så, nu ska du gå dit och du ska gå dit och du ska göra det. Och den ungen ska dit och den andra ungen ska dit.
Och sen samla ihop i alla delmål.
Ja, men verkligen. Uff. Nej, men det jag kan säga då är ju att vi har ju inte suttit här och signerat för skojs skull. Utan det är ju för att det ska vara en liten extra grej som man faktiskt kan beställa om man klickar hem våra nya bok, Stora träningsboken för gravida.
Ja, det är ju lite roligare att ha en liten hälsning från Jessica. Jag kan också lova till er som lyssnar på Transpodden och beställer hem att det finns faktiskt en bok som är lite special där Jessica fick någon form av hjärnsläpp. Vi började prata om träning på olika nivåer.
Och då skrev jag nivå, helt plötsligt.
Strong nivå
som jag sen försökte ändra, men det blev ganska fult. Men man får väl se det som att det blir ju den speciella guldbiljetten.
Det är Kalle och chokladfabrikens guldbiljett. Det finns en av de 500 signerade exemplaren har en felskrivning i sig, men också en liten extra personlig hälsning från Jessica Brevi.
Exakt.
Som ett plåster på såren.
Vad kul det vore att veta vem som får den. Så den som lyckas alltså beställa hem just den här boken måste ju höra av sig till oss och berätta det.
Jag tänkte att jag skulle skjuta in något sånt här litet extra grej och papper eller någonting, men sen var jag rädd för tänk om det är någon som jobbar med att skicka ut de här böckerna som bara, vad är det här för skräp? Och sen så drar de ut den, så jag vågar inte skicka med en present. Men det är ju annars en här rolig grej. Någon liten sån här, en liten brödsmula eller... Ja,
brödsmula är väl inte så här?
Presentkort på en PT-timme kanske?
Det hade ju varit en skitkul idé, men nu är det ju för sent. Varför kom du inte på det innan?
Jag kommer alltid på saker för sent. Det är ju mitt signum.
Det är kul.
Ja, man borde ha. Det är ju så här varje dag för mig. Åh gud vad roligt det hade varit om man hade.
Men vet du vad du kan göra? Du kan ju gå ut i en fysisk bokhandel. Smuggla in det i en av böckerna.
Ja, som en liten skatt.
Det är faktiskt jätteroligt.
Nu fick jag lite idéer här.
Ja.
Konkurrerar vi med oss själva här och säger, beställ inte boken på nätet. Gå och köp den i bokhandeln, för då kan det finnas en PT-timme instucken.
Nej, men om man är gravid, då ska man ju klicka hem den här boken, det tycker jag.
Om man känner någon som är gravid ska man klicka hem den här boken.
Precis, om man är ihop med någon som är gravid ska man klicka hem den här boken.
Ja, det finns ju så många argument.
Ja, precis. Bästa julklappen.
Men det här är årets sista avsnitt av Träningspodden. Vi ska summera. Det har ju hänt extremt mycket både ditt och mitt träningsår under vårt träningsår. Så vi har ju lite höjdpunkter att dela med oss av. Och sen har vi med oss en lyssnarfråga apropå Jessicas skadetunga november-december.
Ja, jag avslutar ju året lite grann i moll, träningsmässigt i alla fall.
Du som skulle yoga dig in i 2018.
Aha. Jag hade ju ett nytt mål och jag kände att det här gick så bra. Kände skillnaden på kroppen med en gång. Alltså både funktionellt och utseendemässigt. Och nu har det gått 3 veckor här sedan jag skadade foten och fick min dumma tennisarmbåge när jag inte har tränat. Och nu är det tillbaka i förfall igen.
Nej, men det är så verkligen... högt och lågt i ditt liv, jag tycker.
Ja. Jag var helt knäckt igår när jag pratade med Patrik. Vad har hänt? Oh, jag som hade tränat så mycket och nu var det helt onödigt.
Nappar han på dig då? Alltså att han dras med i det eller dämpar han dig?
Han försöker ju dämpa mig, men han är ju van vid att i början när vi träffades, då trodde ju han att det här verkligen var kris. Det var krisläge nu. Han måste gå in och försöka lösa det här och hjälpa mig. Och du vet, verkligen så engagerar sig. Nu är han mer så här, ja. Det är nog bättre imorgon, du vet.
Ge dig lite socker.
Ja, för nästa dag, då kan jag vara på ett helt annat ställe. Men han sa till mig så här, men du, om det är något med din kropp du är missnöjd med, sluta äta så mycket godis då.
Han är så här väldigt... konkret.
Ja, men väldigt konkret, som män ofta är.
Typiskt manligt.
För vi tjejer, vi vill älta lite och man vill klaga. Och det är inte säkert att man vill ha någon lösning ens. Men män är alltid så här, konkreta, de har en rationell lösning. Ja, men gör det då. Ja, men...
Det var inte lösningen jag ville ha.
Nej, precis. Och så kan man liksom inte svara på det. För man vet ju att det är ju egentligen rätt. Så man står där och stammar. Och bara, ja men.
Självinsikten är 100 och 0 samtidigt.
Ja, verkligen.
Men jag kan faktiskt erkänna apropå din tennisarmbåge och din skrivkramp i höger arm. Jag har en fruktansvärd träningsverk i mina... Nu säger jag trapezius, Jessica. Då tycker du att jag är lite så här mer än för mer.
Ja, men du var lite nördig när vi gick här med Anita och hade hämtat kaffe. Och du säger så här, okej, jag har sån träningsverk i mina trapezius. Men hallå, visa att lägga ner.
Bland mig och mina kompisar att säga trapezius, det är som att säga handen. Alltså, det är liksom, det är någonting man slänger sig med och alla vet exakt vad man menar.
Förklara då för träningspoddelyssnarna som inte vet.
Höj och sänkar muskeln får vi kalla det för. Så man drar upp axlarna allt man kan mot öronen, håller och sen släpper man ner.
Ja, men som man ofta får, jag får alltid ont när jag sitter vid datorn, men det är ju inget bra ont.
Alltså
för
nej,
man drar upp axlarna till öronen och sitter och spänner sig.
Ja, och det känns ju på, jag tittar i spegeln. Och det känns som att jag har fått tjurnacke över natten. Jag tittar i spegeln bara, nej, det syns ingenting. Jag och min kompis Karin fick ett infall att vi skulle göra frivändningar. Och frivändningar är extremt långt utanför min bekvämlighetszon. Frivändning, det är den här klassiska crossfit-övningen. Där man tar en stång från marken. Och sen så ska man på något sätt, och det är det här som är min svårighet, explosivt dra upp stången och sen ska man sätta sig ner under den så att den kommer upp till axlarna så armbågarna ska peka framåt.
Ja.
Extremt komplext, rörligt, eller vad är det, rörlighet, och det ska vara djup och det är så många leder på en samma gång och vi kämpar på och finns att prova vikter fram och tillbaka, för det är också när man är nybörjare. Ingen aning om vilka vikter, inga referensramar, ingenting. Och extremt så här lossat, så här, fnissar. Ingen det som man kallar för duplicering, att lyften ska se likadana ut. Alltså ska man göra 5 repetitioner, ja, men då ska jag första, andra, tredje, fjärde och femte se likadana ut. För då vet man att man gör någonting med flit. Mm. Men gud, här var det uppåt och neråt och framåt och bakåt och tappa balansen och så vidare. Och den här träningsverken dagen efter och 2 dagar framåt, nästan 3 dagar framåt. Så träffar jag min kollega Teresa som är värsta, gud hon är så duktig. Hon är typ lika lång som jag, väger lika mycket men jättebiffig. Och så frågar jag henne, du Teresa, kan inte du coacha mig och Karin i våra frivändningar någon gång? Och då sa hon, Lovisa, jag har redan granskat era Instagram-filmer på frivändningar. Jag vet exakt vad vi ska jobba med. Och då frågade jag, men vad är någon sån här rimlig, realistisk vikt? Till exempel du som är duktig då på frivändningar. Vad tar du? 80, 85 kilo? What? Och så sa hon, ja, alltså upp till 50, det kan du ta utan teknik. Jag bara, jaha. Det var därför jag på 50 började bomma. 52,5 klarade ibland. 55, det kändes som en omöjlighet. Så då har jag fattat, då har jag bara dragit den på styrka utan teknik. Och sen kom jag inte vidare. Men nu har Teresa lovat att hjälpa mig. För jag tror att jag ska börja lite med frivändningar. Nya grejer, att vara nybörjare, åka på yogaresa och frivända.
Ja, men vad är målet med att börja med frivändningar? Alltså hur tänker du där?
Ja, men jag tycker det är kul att
testa.
Att
du vill göra tyngre och tyngre?
Jag tycker det är så coolt med de här crossfit-brudarna som är, jag kallar dem ju för fysmonster. Ja. De har de här låren, de har den här bålen som är som en, nästan som en tunna. Kanske inte jättefunktionellt i form av att stå i provrummet eller provhytten, för att kläderna är ju kanske inte sitter så bra. Det är det här, vi brukar skoja om att man knäcker blusen med latsen. Att man drar på lite för mycket volym på ryggen. Men de är ju sjukt snygga, de ser så sportiga ut när de jobbar. Jag tycker att det är läskigt med att ha så tunga vikter över huvudet. Så jag gör ju bara upp till axeln. Ja. Och sen så kan jag lägga, liksom vända ner stången igen. Men det är kul att testa nya saker. Och jag gillar ju det här explosivitetsmomentet. Explosivitet är jag väldigt fascinerad över. Människor som hoppar jättehögt. Eller människor som hoppar jättelångt. Eller som är väldigt snabba på en rörelse. Så jag tänker att frivändning är en bra sätt att komplettera andra träningen. Men jag känner så här, gud, mina handleder, armbågar, axlar. Jag känner så här, det är lite läskigt. Jag känner inte riktigt det här som kan hålla fast för den typen av träning. Jag jobbar ganska långsamt i gymmet. Långsamt, tungt, ordentligt.
Jaha, så det här blir din nya grej då?
Ja, men vi får se det. Jag måste ju på något sätt uppväga all den här lugna, meditativa yogan som jag tydligen ska göra i Indien.
Alltså det kommer att bli ett sånt äventyr. Jag längtar efter att få höra historierna om detta.
Jag vet ju inte riktigt hur jag kommer reagera när jag ska umgås väldigt många timmar med människor som är väldigt inne på yoga. För att jag kan ju vara artig. Jag kan vara artig en halvtimme, jag kan vara artig 45 minuter, jag kan nog vara artig en timme också. Men jag vet inte om jag kan vara artig flera dagar på raken när jag inte håller med en person. Och jag är ju inte intresserad av att åka på konfliktresa och börja bråka med människor.
Vad menar du att du skulle hålla med om då? Yogamänniskor är väl inte sådana som brukar... Eller det här tycker vi
ja, nu, olika. Nu kommer det här, Jessica, våra fördomar.
Ja, nu kommer vi in på det här. I min värld så är ju yogamänniskor så här tillåtande och milda och andliga. Inte i din värld. Du tycker att de är lite snofsiga.
Lite för mer. Det är som när jag börjar säga trapezius i korridoren här ute. Då får du säga, oh, bad vibes. Nej, men det är väl mer vilka förväntningar man kan ha på yoga som att man ska lösa livet. Jag tänker ju att vi har ju psykologer som läser typ hur många år som helst på högskolan eller universitet. Och sen ska de gå hur många timmar som helst i egen terapi för att sen få jobba med människor. Och hjälpa dem. Och ibland så när jag ser yogisar på nätet som så här gör jättedjupa reflekterande Instagram-filmer eller liknande. Eller pratar under yogapass. Så tänker jag så här, gud, du ger ju massa råd nu som du inte har någon aning om hur det kommer tas. Att du ens vågar säga till människor hur de ska tänka och resonera och känna. Jag själv när jag jobbar med coachning, jag har ju fått lära mig jättemycket om att inte ge råd. Utan att man ska hjälpa människor att själva ge sig råd till sig själva. Så att jag tycker det är lite läskigt när man ska berätta för människor hur de ska leva. Och det tänker jag i min fördomsfulla värld att yogisar gör.
Ja, jag tänker mer att yogisar har kommit på hur man själv ska leva. Och liksom nöjer sig med det.
Ah, man har blivit frälst.
Ja, men lite att man blir frälst. Fast jag har ju också väldigt svårt för det här när man blir frälst och ska dra med andra i sin religion någonstans. Men när man själv blir frälst och är liksom övertygad om att det här är det rätta, det kan jag ändå tycka är lite härligt. Det kan man ju önska att man ska få uppleva. Man bara så här, nu,
inre frid.
Ja, men så här, nu gör jag slut med grejer och materiella saker och nu ska jag bara leva som en buddhist och lite så här. Det är ju lite härligt. Jag jobbade med en kille på TV4, han blev ju någon slags, han bytte ju spår helt. Han
Claes Malmberg menar du?
Nej.
Han gick ju han med, blev ju buddhist.
Han gick ju med i Max, heter han? Max. Jag tror att han gick med i ett kloster.
Nej.
Jo, och blev munk.
Nej, men det är så fascinerande.
Det är så fascinerande, men nu har han kommit ut ur den världen igen.
Nu har han skaffat sig kreditfakturer och skulder hos Klarna, konsumerat en soffa på avbetalning.
Nej, men det vet jag inte. Men jag kan tycka att det där är så coolt. För det är ju något som, jag själv skulle ju aldrig göra det. Och så att man vågar verkligen ta ett sånt stort livsbeslut ändå. När man på något sätt blir frälst så blir jag övertygad om att det här är det rätta sättet att leva på. Ja, då blir man munk liksom.
Men jag kan ju ha lite problem med att det är de labila människorna som har hittat sig själva eller hittat den här inre friden eller ett sätt att leva på. Men de fortsätter vara labila även efter frälsningen. Aha. Alltså att människor som säger då att yogan är min medicin eller det är så här jag ska leva. Och då övergången blir ju till man. Det är så här man ska. Det är nog lite flytande där. Man börjar med att tänka jag och sen blir det man. Och sen till slut går det, när ska de inse att det blir det här jag och dem, eller jag och ni, eller vi och dem. Men jag upplever ju fortfarande de människorna som labila när man träffar dem eller när man läser vad de skriver för texter och liknande. Så jag tänker ju att ja, men det är fortfarande samma människa, men som har hittat en quick fix eller ett vad man kallar det, så coping-strategi för att hantera sin ångest eller sin konflikträdsla eller vad det nu må vara. Jag tänker fortfarande att de är lite darriga på i rösten eller att de kan bli lite blanka på ögonen eller börja flacka med blicken när det blir tufft socialt eller liknande. Så jag tänker att man kanske är frälst i ett visst sammanhang. Men sen har man samma skit som resten av folket.
Ja, jag fattar vad du menar. Men jag tycker också, alltså, egentligen borde det inte vara så svårt för alla att fatta vad som skulle vara det bästa sättet att leva på.
Men sunt förnuft.
Nej, men sunt förnuft.
Nu är det Jokkmokks Jessica.
Nej, men om du tänker så här, som jag tror att jag berättade här i podden förra gången. Att vi fick en genomgång inför OS, vad man ska tänka på när vi ska åka till Sydkorea och så. Och då fick vi ju veta att i Sydkorea, det är nästan ingen brottslighet. Jaha. De har nästan ingen brottslighet.
Men det här har vi inte pratat om.
Det kanske vi inte har pratat om. Men det är så här, ni kan lämna saker på hotellrummen, det är inga stölder, folk stjäl inte, det finns inte ficktjuvar i princip. Man behöver inte oroa sig för att bli mördad eller nedslagen eller våldtagen. Därför att det är i princip noll brottslighet i Sydkorea, vad jag förstår. Nu reserverar jag mig lite eftersom jag inte har läst den här faktan själv, utan jag har blivit berättad den här faktan. Så att jag tänker inte stå till svars för om det är helt fel. Men vad jag förstår
när
så är det så.
När alla poddpoliser nu hör av sig som experter på
ja, men precis.
Sydkorea.
Nej, men så, och så är det ju i vissa, eller i många andra länder i Asien där många är buddhister och, så här, och har en fredlig religion. Om alla människor tänkte så, då skulle vi ha en mycket, mycket bättre värld. Så att det finns ju såklart något sätt att leva på som är bättre än andra, om man säger. Om vi alla prioriterade lite annorlunda så skulle ju världen bli en bättre plats för alla människor. Så på ett sätt kan jag ju tycka att vissa som har blivit frälsta inom citationstecken är något på spåren.
Ja, det ska bli väldigt intressant. Jag ska göra små ljudklipp från inne. Jag ska göra kanske någon form av så här ljuddagbok där jag varje dag reflekterar över. Det kanske är så att jag efter 7 dagar har gått igenom någon form av reningsprocess.
Men antingen blir du hjärntvättad eller så kommer du att få spel så att du rymmer från yogalägret innan veckan är slut. Jag tror att det är antingen eller.
Jag hamnar på någon sån där gym inne i byn med sån rostiga skivstänger. Ja,
men du kommer aldrig att komma ut därifrån som den människa du en gång var.
Nej, det ska bli jättespännande. Och nu överdriver jag, skojar. Nu tänker jag så här, gud, tänk om det är någon som har bokat sig på den här resan och så har de förstått att jag ska med på samma. Och så är de jätterädda för att jag ska sitta vid matbordet och vara missnöjd över det sociala klimatet.
Och så tänker de att nu kommer hon att förstöra allt. För hon vill egentligen inte vara där. Hon hatar ju yoga.
Ja, men det är ju tvärtom. Jag är jättenyfiken. Och det ska bli så härligt. Jag älskar att det inte finns något internet. Jag älskar att det inte finns någon mobiluppkoppling överlag. Jag älskar att vi ska sova med såna här hängande myggnät. Det finns inga skivstångar, det finns inga hantlar. Jag ska inte ta med ett enda gummiband. Jag ska bara ge mig hän in i processen i 7 dagar. Så jag kommer gå helhjärtat in i det här. Så nu får jag, ibland tänker jag nu att jag gör så stor grej av det inre motståndet när jag pratar om det. Men det jag kan säga, det är mycket med glimten i ögat. Jag ska njuta.
Det förstår jag. Men du, innan du ska dit så ska du ju iväg på en annan resa.
Ja, men jag åker till solen och värmen fast, och Asien. För Indien hör väl till Asien.
Ja.
Ja. Mm. Jag ska ju tillbaka till mitt paradis. Jag ska ju ut och klimatbelasta lite till. Jag ska flyga till Thailand.
Härligt. Och där firar ni jul.
Vi firar jul och vi firar nyår och vi stannar hela vägen till skolan börjar igen. Och det känns jättebra. Och det är väl därför vi säger att vi behöver lite juluppehåll i träningspodden.
Ja, men det gör vi ju faktiskt. För att jag åker åt andra hållet.
Ja, vi kommer jul. Vara helt tvärtom i klockan.
Precis, efter jul så ska jag, vi firar jul hemma faktiskt. Första julen i huset, det kan man inte missa. Men efter jul så ska vi en sväng till Miami och Kuba faktiskt. Och då blir det ju helt omöjligt för oss att hitta en tid att podda på. Det kommer ju inte att gå.
Nej, plus att du har ju din familj och jag och har min familj.
Ja. Och någon gång måste man ju också ha lite familjetid.
Ja, men jag hade ju någon tanke om att jag skulle komma hem från Playitas som jag var på i november. Och sen så skulle jag fortsätta träna med ganska högt tempo och ganska så tungt och hårt. Jag pratade om min snyggträning som jag fick fantastiska resultat. Jag tror alla har sett på Instagram. Men så kom jag hem och blev sjuk. Och fick ha träningsuppehåll. Jag tror jag var inne på nästan 14 dagar utan träning. Och sen tänkte jag så här, men nu så laddar jag upp det här igen. Och kör någon form av full gas in i Arlanda-flighten nästan. Men det har väl gått sig så där. Så att i december, jag kan nog räkna antalet träningspass på en hand. Långt ifrån vad jag hade tänkt. Och det där är intressant när man har en bild av hur träningen ska se ut när det är ganska stressigt. För många har nog sådär ackumulerat nu att in till sista dagen ska man jobba. Julafton är på en söndag. Sista arbetsdagen kanske blir på fredag för många familjer. Träningspodden kommer på fredag. Varför och när det inte blev som det blev? Varför blev det som det blev?
Ja.
Och i mitt fall då att inte känna stress över att jag borde ha tränat. Det var till och med så igår att jag med min dåliga planering kom 10 minuter för sent till gymmet när mina kompisar hade coachträning, som vi kallar det för, när vi kollegor tränar. Och då tänkte jag, ja, men nu skulle jag kunna hoppa i träningstightsen. Jag hade människokläder på mig. Men så, nej, men jag har ju inte ätit någon lunch. Det var 8 timmar sedan jag åt frukost. Och i min dåliga planering så har jag missat lunchen. Men det är ingen idé. Jag kommer inte kunna få ut någonting av det träningspasset. Så då gick jag hem, rostade 3 Nutella-mackor och käkade innan vi åkte på julbord. Och sket i träningen. Och det fick vara så. Jag orkar inte gå runt och älta det.
Och det kändes ändå helt ok.
Nu gör det. Men flera gånger om dagen så omprövar jag det.
Ja.
Att jag kanske borde ha prioriterat annorlunda eller vad dålig jag är som inte kan stå för träningsbokningar som jag gjort. Jag ser alltid det bästa sättet att träningen blir av, det är att boka in en träningsdejt. Och sen är jag den som bangar träningsdejten i december. Och jag får be om ursäkt, jag får ju stå till svars för det. Jag tänker inte komma med bortförklaringar som att det är helt enkelt på grund av anledning, alltså dålig planering. Men jag kämpar emot att inte ge efter för att känna inre stress eller besvikelse för att inte jag tränar så mycket som jag hade tänkt. Men det är fortfarande så, det är klart fler än 5 träningspass säkert i december. Men jag hade någon bild av att det skulle vara 5 per vecka.
Jag tror många känner igen sig i det där, för att det är ju väldigt stressigt i december. Det är så himla mycket som ska fixas och donas med. Jag fick också lite dåligt samvete när jag såg en bild som Carina Gynning la upp här om dagen när hon tränade.
Gynning?
Ja, Gynning.
Hon har väl gjort en ny bok, såg jag.
Har hon?
En Ibiza-bok.
Ja, en Ibiza-bok, det har hon, ja. Men då skrev hon i alla fall, hon var i gymmet och så skrev hon så här: jag är så stolt över mig själv för att jag aldrig bangar ett träningspass och jag missar dem aldrig, oavsett om jag är stressad, oavsett om jag är trött, oavsett om jag har dålig motivation, bla bla bla. Och då tänkte jag så här, men fan, hur kan hon få till det när inte jag får det? För nu när jag har varit stressad, nu har jag i och för sig varit skadad, men jag hade säkert kunnat börja yoga hemma, men det har inte funnits en sekund över till att göra det. Och jag tänkte så här, hur kan man få till det även när man är stressad? Hur klarar Carolina Gynning det när jag inte klarar det? Och jag som alltid också, precis som du, tycker att man kan alltid trycka in träningen någonstans och bla bla bla. Man får tänka smart och transportlöpa eller vad man nu hittar på. Men jag har inte fått till det.
Du hör inte dina egna ord i huvudet.
Ja, men det är ju det är precis som du säger, det är en lite dåligt samvetegubbe som sitter på axeln hela tiden. Varför hinner jag inte träna? Jag har inte hunnit träna, jag borde verkligen träna. Men det går inte.
Vad vet du mer om Carolina Gynnings träning än att hon la upp en bild eller film häromdagen på Instagram?
Ingenting.
Nej.
Nej, jag vet att hon rider och sådär, men man hittar väl inte på, man lägger väl inte upp en bild när man är i gymmet och skriver så här, jag bangar aldrig.
Nej, men du vet väl inte hur många träningspass hon har gjort under 2018?
Nej, det är ju för sig sant. 2018 har hon ju
nej,
inte gjort något.
Nej, ligger hon på noll, som vi andra. Inte ens Gynning har kunnat träna 2018.
Nej, men
det är lätt att jämföra sig med någon som du inte vet någonting om.
Nej, men det kan man ju inte göra. Och det är klart att hennes förväntningar kanske är annorlunda än vad mina är på min träning. Så att du har ju helt rätt. Men ändå, och jag tror att jag är, och du är inte de enda som känner stressen. Varför hinner jag inte träna, speciellt i december? Men vi får bara släppa det. Man får bara inse ibland att livet kommer emellan. Och så är det med det. Och nästa år kommer ju snart, 2018. Det är liksom, jag älskar det. Jag älskar när man vänder på ett nytt blad så här, det här året ska jag göra allting rätt. Det tänker jag alltid varje nyårsafton. Nu ska jag göra alla de där grejerna som jag bestämde att jag skulle göra för ett år sedan och aldrig gjorde.
Jag minns när vi körde introt till 2017 och vi pratade med om skillnaden på nyårslöften och vad hade vi för, vi kallade det för, det var inte ett löfte.
Nej, men jag brukar skriva listor, vet du.
Att göra lista för 2017.
Precis, den listan gick det lite sist och där med.
Du födde barn, ja. Men det var ju oundvikligt.
Det kom en graviditet och en jättestor krävande sam från savannen.
Jag hade ju mitt stora rensningsprojekt som jag startade 2016. Ja. Och så sa jag att ta med mig det in i 2017. Och jag skulle nog säga att jag har gjort det med framgång. Men det är som minimalisterna säger på Instagram. Det, att rensa eller att leva minimalistiskt, det är ett never ending project. Alltså man blir aldrig klar. Och igår fick jag lära mig ett väldigt bra knep av en kompis. Jag har en kompis, vi kallar henne för Excel-fascist. Och så hon Excel-för ju allt. Det var så roligt, hon skulle ha en dejt med sin kille. Och då hade hon verkligen planerat rad för rad vad de skulle göra varje kvart. Och det var liksom schemalagt även, ja, det mest intima i den här dejten. Två gånger dessutom. Men hon gav mig ett jättebra koncept som jag ska jobba mig mer med 2018. Apropå då hur 2017 gick. Och jag ska börja med utslussningsenheter kallas det för. Du förstår vad man är Excel-fokuserad om man pratar om utslussningsenheter. Det finns till och med det på listan.
Ja, men vad är det i livet då?
Utslussningsenheten, det är där man lägger grejer i schemalagt för att sen få skeppas vidare. Hon berättade att hon rensar grejer från barnens rum. Ett par saker här och där så det knappt märks.
Ja.
Eller snarare, det ska inte märkas.
Ja.
Och sen hamnar de i en utslussningsenhet. Det kan vara en låda till exempel, eller en garderob. Om barnen inte har frågat efter leksakerna på en månad,
ja,
då har hon alltså verkligen datumsatt det här. Då töms utslussningsenheten. Skänkes.
Då åker det ut.
Ja, då åker det ut.
Mm.
Och hon kör samma sak på väldigt många grejer. Att det kan vara 12 månaders utslussningsenhet. Alltså om du inte använt det under ett år. För en del grejer har man ju som är säsongsbetonat.
Ja, ja, såklart.
Ja, men har man inte använt det på 12 månader då, och det har klarat sig genom då en utslussningsenhet, då åker det ut.
Oj.
Och ja, så att nu ska jag i större utsträckning börja med utslussning. Sen har hon även inslussning. Så då har man en låda som man använder för att fylla på andra lådor med. Så man aldrig ska behöva köpa mer än vad man har användning för. Nej, men du förstår, det här är en helt ny livsåskådning.
Ja, jag har ju också börjat följa de här minimalisterna.
Ja, men jag älskar det.
På Instagram. Fast jag är tveksam nu.
Därför att det börjar gå för långt.
Jo, för jag var väldigt inne på att jag vill också leva mer minimalistiskt.
Sen köpte du en stor villa.
Sen köpte jag en stor villa som man kan fylla med grejer. Det var ju väldigt dumt. Nej, men så att jag har ändå börjat rensa lite. Jag har varit ganska duktig, med mina mått mätt. Jag har ju fortfarande...
Inte med gynningsmått.
Nej, men alltså, med minimalist... med minimalisternas mått mätt så är jag ju usel. Den jag är ju en hoarder fortfarande. Ja, men jag är ju verkligen värdelös. Men för mig själv har jag blivit bättre. Men så har jag kollat på deras konto. Och det är mer och mer grejer som jag tänker så här: nej, så det här vill jag verkligen inte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Typ när de rensar ut så har de bara kvar en handväska. Så här, jag har en handväska, den går att använda till allt, men nu funderar på om den ska få åka för att jag använder ju så sällan handväska. Man kan ta kreditkortet och nyckeln i fickan och tänka så här, men nej, nej.
Det här kan jag inte stå för.
Nej, och ha en handväska, alltså det skulle ju inte heller funka. För det första så gillar jag ju handväskor. Jag tycker det är liksom, det är konst för mig, det är fint, så här, fina handväskor. Så. Men ha en svart väska som man då ska ha till allting. Vadå, till bruna skor och nej.
Men de jobbar väl likadant med jeans?
Ja, men de jobbar ju så med allting.
Det är ett par jeans.
Har de bara ett par jeans?
En kavaj.
Nej, men jag orkar inte. Det där är för mycket.
Ett par kostymbyxor, ett par jeans, ett par linnebyxor. Ja, men man behöver bara en av varje.
Nej, men nu så hade ju också hon, fru minimalist, skulle ju rensa ur sina enda svarta högklackade skor.
Och då får du ont i själen.
Ja, för nu hade hon köpt ett par platta ballerina som hon använder nästan alltid istället. Och tänkte så här, nej men nej, gör inte det, tänkte jag då. Du kommer att behöva de där skorna, du kommer att ångra dig.
Och jag tänker, åh gud vad skönt att inte behöva ha överfulla skogarderober. Du vet, man drar ut så här, jag har mina skor i såna här vita gallerbackar som man drar ut från garderobsväggen. Ja. Och du tänker, fastna alltid för att det är så här smockat i de där lådorna. Jag tänker så, åh gud vad skönt att bara ha ett par skor.
Nej men fy, vilken mardröm, säger jag. Men det värsta de gjorde, faktiskt. Stackars minimalisterna, de blir helt uthängda här nu.
Vi har ju samma bokförlag.
Ja, 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 jag har deras bok och jag bläddrar i den ibland med så här skräckblandad förtjusning, kan jag säga. Men det värsta de gjorde nu, det är att de har ju nu rationaliserat bort julklappar till barnen. Och då tänkte jag så här,
det grinchen för dig.
Ja, jag tycker absolut man ska dra ner på julklappsberget, eller vad var det du kallar det, Lovisa? Julklapps...
Ja, men överlag så jag läste på Expressen som jag fick upp på så här Facebookflödet. Jag hatar egentligen man klickar på sånt för man ska ju inte nappa.
Nej.
Men då hade hon väl varit 3100. Hon började köpa julklappar i januari och lägger 27000 kronor på julklappar. Hon bara, mina barn är inte alls bortskämda. Jag älskar julen. Jag själv hade inte någon bra jul när jag växte upp, så nu vill jag kompensera. Jag bara, åh herregud. Och alltså julgranen syntes inte ens bakom de här julklapparna.
Ja, men det där är ju bara trams också. Ungarna orkar ju inte ens. När det är för många julklappar, de öppnar ju bara och kastar bort grejerna och så tittar de aldrig mer på dem. De glömmer ens bort att de har fått dem. Det är ju inte värt. Utan men jag tycker man kan koncentrera sig på att köpa en bra sak som de har önskat sig. Och sen kan man köpa lite små grejer. Nu lyssnar inte mina barn på podden, tack och lov. Så jag kan ju säga så här, men jag brukar köpa böcker. Det tycker jag är en jättebra present. Till
du
exempel.
Spoilar du deras julafton här?
Och lite så, ja. Men den stora grejen, det säger jag inte om de skulle komma det här på spåren. Men däremot att helt rationalisera bort julklappar. Då känner jag så här, nej, nu får ni backa, fru och herr minimalist.
Men är inte det här exakt samma princip som de här hårdaste, mest radikala feministerna jobbar? Alltså Lady Damer och Company, där de säger så här, ju mer militanta vi blir, ju mer hårt vi går åt ena hållet, desto lättare blir det för andra att glida över lite grann. Alltså ju större spann det blir, desto mer... lagom blir det att bli lite mer. Förstår du vad jag menar?
Du menar att de gör alla andra normal inom citationstecken feminister en tjänst?
Ja, alltså ju mer radikalt ett område blir, desto mer lagom blir det för dem som är i mitten. Alltså om du hade sagt att du var feminist för 20 år sedan, då var du jävligt speciell.
Ja.
Då hade du ju nästan knappt fått något jobb. Då tänker ju folk att åh, nu är någon som ska komma ut och bråka. Men idag, på grund av att vissa har dragit det så hårt med feminismen, så kan det bli lite mer den här glitterfeminismen. Att man, det är okej att säga att man är feminist, men man behöver ju inte, man behöver inte vara hela vägen ut åt sidan.
Man behöver inte hata män.
Nej, man behöver inte hata män för att kalla sig feminist. Och det är väl lite samma sak med då minimalism generellt. Att det finns några stycken som drar det så hårt så att man kan räkna antalet prylar de äger i huvudet. Och då gör det att många andra som rensar en garderob också kan kalla sig för minimalist.
Ja, ja, men det ligger ju ändå något i det. Så du menar att de som alltid är mest hardcore, de banar lite väg för oss andra som är lite fegisar?
Ja, det tror jag på alla områden. Och då tänker jag med din maratonträning till exempel. Alltså att ju hårdare du ligger åt ena hållet, desto lättare är det för andra att säga att man löptränar. Alltså vad är normen för det som är mest extremt?
Ja.
Och då kan alla andra liksom flytta över lite grann utan att på något sätt provocera. För man vet att det finns alltid några som är ännu värre.
Just det. Ja, nej, men det är en tanke. Det är inte så dumt att visa. Men om vi blickar lite grann tillbaka på året som har gått. Hur skulle du sammanfatta ditt träningsår 2017?
Ja, det är intressant att jag avslutade så extremt svagt. För att om jag skulle reflektera bakåt, så skulle jag ju tänka att kontinuitet får vara ett sammanfattande ord.
Mm.
Alltså jag är väldigt glad över att jag har haft kontinuitet i min träning på ett helt annat sätt än 2016. Jag ser tillbaka på 2016 som att det var skitmycket jobb. Jag vaknade varje morgon och kände så här, gud, jag skulle bara vilja sova 6 timmar. Jag kommer ihåg min kompis berättade att när hon var som mest sliten när barnen var små, då sa hon så här, gud, jag skulle bara vilja bli påkörd av en lastbil så jag får ligga på sjukhuset några dagar och få vara i fred.
Mm.
Och det var lite på den nivån att jag kände så här, gud, kan inte jag bara få vara ensam i sängen en hel dag. Medan 2017 så hade jag mycket bättre plan, mycket bättre flow. Det var tufft, framförallt april och maj, när det gällde träningen och när det gällde min sömn. Jag är ju sömn, alltså gud, jag är ju John Blund. Ja, men jag måste ju sova. Och jag kan ju sova var som helst, men jag vet också att när jag blir stressad eller när jag blir orolig för någonting, när jag har lösa trådar, då kan jag inte sova.
Nej.
Och det gör ju då att dagen blir mycket sämre. För att jag vaknar och så känner jag så här, oj, nu har jag nog inte sovit på hela natten. Fast jag har säkert sovit men inte kunnat njuta av det. Och det går allt ut över min träning. Det går ut över mitt självförtroende. Jag kan känna att jag inte är lika stabil. Min stresstålighet går ner. Jag kan bli irriterad på barnen. Fast jag vet ju innerst inne att det här är ju en banal grej. Att de pratar otrevligt mot varandra. Och då kontrar jag med att vara den tredje otrevliga rösten i hemmet istället för att vara den som då pratar med kärlek och klappar och så. Det gör jag inte. När jag har sovit, då är jag glad, då är jag positiv. Jag kan ha överseende med alla människors svagheter och negativa sidor. Vilket innebär att när jag har sovit bra hela sommaren, när jag har tränat bra, flyt och kosten på bra, alltså det är ju verkligen kugghjulseffekten. Så med träningskontinuiteten så har alla andra bitar flytit på tillsammans. Men jag har inte sett det där och då. Utan det är någonting som jag kan titta på bakåt när jag sammanfattar träningsdagbok, när jag scrollar på Instagram. Men det är fortfarande jättesvårt för mig att njuta den dagen det var. Nu i efterhand så bara, åh gud, och det där träningspasset. Och det där var nog årets bästa träningspass. Men det tänkte jag inte på då, där och då.
Nej, men det är ju sällan så.
Hur såg ditt träningsår ut 2017? Blev det som du hade tänkt? Du hade inte gått ut med din graviditet när vi gick in i 2018, eller hur?
Nej, det hade jag ju inte. Så att det var ju lite svårt för mig att sätta mål och grejer på.
Jag kommer ihåg att du fluffade in det där, att du hade någon stor utmaning, ja, framför dig.
Exakt.
Alla bara, hon ska springa maraton.
Men jag hade ju 2 punkter på min lista som jag lämnade öppna.
Just det, det var så det, ja, var.
Och det var ju att vara gravid och föda barn.
Så. Lite sådär sekundärt.
Ja, men precis. Det får hänga med där på en kant. Nej, men det blev ett konstigt träningsår för mig. Egentligen så skulle jag helst vilja lägga åt handlingarna, men det var nog bra på sätt och vis ändå. För att jag fick ju träna på ett sätt som var mycket mindre resultatfokuserat. Och det var nog ganska nyttigt för mig. Alltså nu tränar jag ju främst förebyggande. För att slippa få ont av att vara gravid. För att slippa få ont när man ska bära runt på bebis och amma och sådär. Och orka mer i vardagen. Ja, men träna för att må bra på ett helt annat sätt än att träna för att nå några resultat. För det kan man inte riktigt göra när man är gravid. Som ni kommer att märka att vi skriver om i våran träningsbok.
Kan inte garantera någonting.
Nej, men precis. Så att det blev lite, det handlar ganska mycket om att behålla en träningsvana. Att se till att ändå försöka göra mina pass oavsett kvalitet, oavsett längd, oavsett intensitet, utan att känna ändå så här att jag är fortfarande en tränande person fast jag är gravid. Jag tränar 3-4 gånger i veckan och den träningen är kanske inte vad jag hade kallat träning när jag inte hade varit gravid. Men jag höll i det i alla fall, ända till slutet. Alltså ända till dagen innan jag födde barn så tränade jag.
Men skulle du säga att ihärdighet är det ordet som får sammanfatta träningsåret?
Ja, det får det nog. Ihärdighet och någon slags tragglande. För det var det ju. Det var inte alltid roligt att träna när man är gravid. För att jag vill ju gärna ha den där extra sporren som man får av att ha ett mål att träna mot. Så det var inte, alla pass var inte roliga. Men jag kämpade på, baske mig. Sen efter Sam kom till världen så blev det ju inte alls som jag hade tänkt mig med mitt träningsår. Utan jag hade ju verkligen tänkt att jag skulle... Jag var så peppad på att verkligen komma igång, träna stenhårt, ha ett upplägg för hur jag skulle göra och vad jag skulle nå för mål. Och jag hade ju tänkt springa maraton innan 2017 var färdigt och sådär. Och jag började ju spela basket och det gick ut skogen med en gång. Ja, men du vet, jag gjorde en yogautmaning, nu skulle jag komma igång med yogan ordentligt. Det gick också ut skogen när jag skadade mig. Så att
Nej, 2017 har inte blivit så bra som jag hade önskat. Men det var lärorikt, får man säga.
Men hur har du tacklat de här motgångarna då? Ser du det som motgångar?
Nej, inte när jag var gravid. Utan det ser jag ju som att, fan, då tyckte jag att jag var duktig. Bra, jag tränade hela vägen i min graviditet. Och tur var det, för så mycket glass som jag åt så hade jag gått upp 40 kilo annars. Jag svär. Det är ju fortfarande glasskilorna jag kämpar med nu.
Men jädra vad du njöt när du åt dem.
Ja, jag njöt. Och jag har inte varit sugen på glass sedan dess. Jag kommer förmodligen aldrig mer att bli. Men det är väl så när man är gravid. Nej, men jag känner mig ändå nöjd med det. Det jag inte känner mig så nöjd med är hur jag har tränat efter att jag fick barn. Men jag tror att jag kanske hade lite för höga krav på mig själv och på hur livet skulle flyta. För att vi fick en ganska stökig bebis. Han är rätt krävande, han sover inte så mycket. Vi har köpt hus, vi har flyttat. Det har liksom varit mycket den här hösten. Det har inte funnits tid för det. Och jag kan inte säga som Caroline Gynning att jag lyckades trycka in träningen ändå. Bland stress och bland andra grejer i livet. När livet liksom sätter käppar i hjulet. Så det är jag lite missnöjd med. Men 2018, det är därför jag känner också. Nu vill jag vända blad. Jag vill börja om nu.
Du och kungen.
Jag är färdig med 2017. Ja, men precis, jag och kungen. Nu pratar vi inte mer om 2017. Nu går vi in på nästa år.
Och vad ska 2018 eller 2018 bestå av? Vad har du för tankar och ambitioner som du redan nu i slutet på december klura på?
Ja, jag tänker väl att...
Du behöver inte ta hela, för det kanske blir ett helt eget avsnitt.
Ja, men det är det jag tänker.
Schemalägga och planera. Men har du något ord, något mantra som du tror att du kommer ta med dig?
Ja, men precis som du säger, jag tänker ju att i 2018, kanske första avsnittet vi gör eller andra, så får vi prata om vad vi har för planer för året, vad vi har satt upp för mål. Jag kan berätta min lista, för den har jag inte gjort den. Den kräver ju lite...
Den kommer ske på en strand eftertanke. I Miami. Det är
ja,
då du
det kan det nog faktiskt bli. Det jag i alla fall ser framför mig, det är ju att jag ska ta upp basketkarriären igen. Jag ska inte lägga ner det. Jag ska spela basket och jag ska börja spela matcher. Det är mitt mål. Jättekul. Jättekul. Hoppas nu kroppen håller. Håll tummarna. Och sen så ser jag ju också framför mig att jag ska springa minst ett maraton. Det finns ändå i mitt huvud.
Mm.
Utan att gå in på några detaljer på hur jag har tänkt att träna i övrigt. Men vad tänker du då inför 2018?
Ja, men det var ju därför jag gjorde den här snyggträningssatsningen under hösten.
Ja, för att du skulle vara skitsnygg 2018.
Ja, exakt. Slippa träna för att vara snygg. Vad skönt att ha. Så, check! För resten av livet. Nej, men jag har ju helt enkelt mina periodiseringar som jag kallar det för. Alltså att det går i 3 månaders cykler. Jag orkar inte hålla någon form av manisk plan längre än så. Det har ju varit så under mina graviditeterna, de perioderna när jag har tränat, även efter graviditeterna. Nu är mina barn så stora, så nu kan jag blicka tillbaka till ganska många år där jag inte har varit postgravid. Och det var för mig nästan 2 eller 2,5 år som jag kände att jag är fortfarande påverkad av att jag har varit gravid. Jag var ju dessutom gravid 2 gånger på raken med några korta 4-5 månader emellan. Och nu när mina barn går i lågstadiet, när min kropp är min kropp helt. Alltså det finns inga sviter på något sätt som jag upplever att har blivit några rester av att ha fött barn. Då känner jag ju att jag älskar att tävla, men jag måste inte vinna.
Mm.
Jag älskar att utvecklas och att utveckla mig, för jag tänker att man måste ändå ta eget ansvar för utvecklingen. Men jag är inte beredd att gå all in när du säger att du ska springa ett maraton. Och då vet jag att du i 3 månader kommer gå in i din bubbla. Mm. Och då kommer det vara dina barn och du och din träning. Det är det som kommer vara. Jag tror att Fallerman kommer nog få liksom hänga på lite grann där med ett koppel. Så att försöka hänga med i ditt inre tempo. Medan jag har anmält mig till mitt livs första riktiga ultralopp. Alltså du vet, riktiga som jag springer, ja men 9 mil. Ultravasan. Och jag har fått jättebra tips från en tjej som är van ultralöpare om hur jag ska förbereda mig och liknande. Men jag kan inte lägga den träningsmängden som behövs för att optimera. Och det är ju det här att optimera som är, jag får ju nästan utslag för att jag vet att jag ligger jättelångt ifrån mitt optimala.
Mm.
Men det är det som jag tycker är roligt i mängd. Jag kan inte träna mer än vad jag tycker är roligt. Jag kan inte träna hårdare än att jag längtar till nästa pass. Och då vet jag att jag kommer ju inte vara så pass bra form som jag skulle behöva vara för att kunna njuta av 9 mils Sälen till Mora löpning. Men jag vet att jag kommer vara tillräckligt väl förberedd för att kunna genomföra det. Och det är just, vi pratade om kompromiss och liknande i förra avsnittet av Träningspodden. Det här med att kompromissa med träningsprogram, kompromissa med inriktning. Jag älskar när jag får hänga på folk i deras extremt strukturerade träningsprogram eller träningspass. De säger så, nu är det 7 repetitioner av 60% av maxvikten och att jag liksom kan få flow i deras program. Men jag själv kan inte köra 5 pass i veckan på program. Det är för tufft för mig. Så jag tänker, 2018 så ska jag dels då yoga, i alla fall en vecka. Då är ju bara 51 veckor kvar. Nej, men jag skulle vilja lära mig stå på händer.
Aha, och men det kan du väl redan? Eller utan...
Har du sett det på Instagram? Eller?
Jag har sett det på Instagram. Eller ljuger du? Är det så att någon håller dig och så kliver de undan och så tar du bilden?
Ja, eller så filmar man när man sparkar upp till handstånd. Så pausar man filmen och skärmdumpar.
Det här är ett PT-knep kan jag säga.
Nej, men jag fick faktiskt en liten handstående workshop när jag var i Thailand senast av min kompis Maria som är jätteduktig för detta gymnast. Eller hon är nog, jag tror till och med hon är gymnastiktränare för sina barn nu. Hon är jätteduktig på att stå på händer. Och det är sjukt jobbigt. Det är jättetufft för axlarna. Och det här, precis som mina frivändningar, att koordinera ihop den här underkroppen och en överkropp, det är jättesvårt. Så jag skulle vilja lära mig att stå på händer. Och för att kunna göra det så behöver jag bli rörligare i bröstryggen. Jag behöver bli starkare i ryggen överlag. Och sen så behöver jag lära mig spänna underkroppen utan att få kramp. För det är ju min särskilt. Det är kramp. Jag kan ju få kramp när jag ska bänkpressa i baksidan på låret. Och sen får jag kramp om jag gör några tuffa benövningar. Eller ibland när jag springer. Men det kan också vara sådär hemma i sovrummet kan jag också få kramp då och då. Jag ska vara i någon position som jag känner. Åh, herregud. Så jag tror att jag måste jobba med min kramplösning.
Det här var lite mer än jag ville veta.
Nej, så att jag kommer ihåg när jag var yngre och man simmade. Fick jag ofta kramp i tårna. Ja. Så att tårna krullade sig. Och jag har fortfarande så ibland. Så jag tänker att jag ska bli bättre på att spänna mig utan att få kramp.
Mm-hmm. Hur tränar man ens på det? Det var det sjukaste.
Det här måste jag googla. Det finns väl säkert någon forskning på det.
Ja, men du får inte avslöja allting nu.
Nej.
Nu får du spara lite grann här. För jag tänkte vi måste ju också hinna med den här tittarfrågan, höll jag på att säga.
Tittarfråga.
Men jag menar det såklart. Lyssna. Jag höll på att säga läsa frågan. Lyssna frågan. Det här kommer från en tjej som gillar podden. Hon vill tacka för den. Det är kul. Hon har lyssnat på sin avsnitt 1. Roligt alltså.
Att hon inte har tröttnat på oss.
Ja, det är helt otroligt. Hon borde få pris. Hon borde få pris.
Hon borde få den där guldbiljetten i boken.
Ja, hon borde få guldbiljetten helt enkelt. Hon har en fråga om skada och motivation. Hon har under flera år haft problem med ett knä. Har äntligen fått tid för operation i början av nästa år. 2018 antar jag då. Det är en relativt liten operation men efteråt väntar några månaders rehab innan jag kommer kunna sätta igång och träna mer och mer som vanligt. En hel del styrketräning och lite pass då och då. Problemet är att jag nu börjar tappa tålamodet. Har sedan ett år tillbaka gjort olika rehabövningar och avstått från att göra en del rolig benträning. Exempelvis i gymmet och jag fått ont och bara tanken på ytterligare en lång period av begränsad träning gör mig frustrerad. Jag är endast 18 år och hoppas såklart att detta ska lösa mina problem. Men hur kan man tänka för att orka hålla i när man känner mer och mer hur man tappar känslan och glädjen? Träning har alltid varit en viktig del av mitt liv och motivationen aldrig något problem. Men nu skulle jag behöva både pepp och tips för hur man kan tänka. Hur tänker du Jessica nu när du själv är skadad? Hur hjälper du Lovisa klienter i samma situation? Och det här är ju verkligen spot on. För det här är ju samma
du kände dig träffad.
Ja, jag känner mig så träffad. Jag hatar att vara skadad. Jag hatar att rehabba. Och nu har jag ju fått veta att jag ska göra tåhävningar och träna upp och bla. Och jag hatar det. Jag tycker det är så tråkigt. Det är så tråkigt så att jag nästan får krupp alltså. Och jag har inte tålamod. Och jag känner också så här, jag tappar motivationen. Jag står och stampar och jag vill bara träna. Det känns ju helt hopplöst. Mm. Så att jag behöver också tips från din sida.
Men hur tänker du Jessica? Är du en sån som provar? Nej, då kunde jag inte göra den här övningen idag heller. Eller är du mer så här, nej men nu ska jag vänta 14 dagar och sen prova?
Ja, men jag gjorde ju ett misstag när jag fick en muskelbristning i vaden. Och det var ju att jag började springa för tidigt. Så att jag drog upp bristningen igen.
Och då fick jag ju gå skadad ännu längre och jag kunde inte göra någonting. Så då blev jag jätterädd. Och sen vågade jag inte springa för fullt på länge. Även när jag började springa och kände, jag känner ingenting, men jag vågade inte trycka ifrån ordentligt. För att jag var så himla rädd att det bara skulle smälla i vaden. Och nu känner jag väl lite grann samma med hälen. Att jag är ju en sån som inte har tålamod och väntar tillräckligt länge. Men jag är så rädd att jag ska få problem med det där och sen inte kunna... Min värsta mardröm är att jag inte skulle kunna springa mer. Alltså tänk att aldrig mer kunna springa. Tänk att vara tvungen att sitta på motionscykel eller simma. Alltså jag vet inte vad jag skulle göra då.
För att det är långtråkigt.
Otroligt tråkigt. Och träning måste ju ändå vara kul. Jag tror inte att jag någonsin i mitt liv kommer att tycka att cykling är roligt.
Jag ser framför mig att du sitter på en sån här landsvägshoj. Nej, men med skavsår i röven.
Ja, men det kan jag väl tycka är roligare i alla fall. Men att sitta på en motionscykel på gymmet. Alltså... Jag kan knappt tänka mig något tråkigare.
Men det jag tror som är viktigt när man i min roll ska hjälpa människor genom den här mentala processen som det innebär att bli skadad eller att få ont eller till exempel att komma tillbaka efter graviditet. För det är nästan samma typ av process.
Ja, där har jag inte heller tålamod.
Så det går igenom i många på olika plan av träningen. Men jag tror att det är viktigt att rannsaka sin drivkraft. För att om man har en drivkraft som är kopplad till en aktivitet, alltså det är aktiviteten som är mitt bästa, då är ju det mycket tuffare när jag inte kan utföra aktiviteten jämfört med det prestationen som är mitt bästa. Att jag maxar eller att jag blir bättre på någonting. Jämfört med då kanske en tredje variant som handlar om att det är kontinuiteten, det är vem jag blir när jag har tränat. Min kompis Karin till exempel då, frivändnings Karin som drog 50 kilo utan att ha tekniken för frivändning. Hon får ofta höra av våra coachkollegor att hon skulle behöva göra ett styrketräningsprogram. Hon skulle behöva följa en styrkeplan där hon varje pass har ett färdigt schema för vilka övningar hon ska göra, att de här 5 passen som hon faktiskt gör varje vecka har en meningsfullhet, en överbelastning, progression och så vidare. Men det enda hon känner är att det spelar egentligen inte så stor roll vad jag gör på träningen. Jag älskar den människa som jag blir resten av dagen. Det är hennes stora drivkraft. Då är det en helt annan och mycket lättare motgång att bli skadad eller få ont. Hon kan göra någonting annat. Någon annan träningsform. Något annat redskap som man kan hålla i. Till exempel om man får ont i handleden. Det är jätteenkelt att justera träningen med den typen av dysfunktioner. Men om man tycker att löpningen är det bästa som finns. Jag vill inte göra någonting annat än att springa. Och sen får man ont i foten. Det är en mycket större utmaning att hantera.
Mm.
Så jag tror att det är viktigt att rannsaka sig själv. Vad är det egentligen jag går igång på med just den träningsrutin som jag har?
Ja, jo, men precis. Men jag tror att den här tjejen och jag, vi tänker ju ändå, den här rehabträningen är ju ofta väldigt tråkig. Om man känner så här, jag kan inte gå igång på den här rehabträningen, för det är för tråkigt. Men man måste ju göra den ändå. Någonstans. För om man skiter i rehabträningen och sen bara börjar träna det man vill träna, då kommer man ju att gå sönder eller få andra problem igen.
Jag funderar över som hur stor del av den totala träningsmängden ska vara rehab.
Ja.
För att jag tittar på Camille Bass som vi har haft som gäst i träningspodden. Nu vet jag inte om hon skulle klassas och vara det, men då var hon en av världens bästa crossfittare. Och hon opererade sig för nu nästan ett år sedan, tror jag, mer än ett halvår sedan i sin axel. Och har börjat om liksom verkligen på nytt med mitella, kunna lyfta lite grann på armbågen, kunna röra handen lite mer, kunna lyfta handen ovanför axeln, kunna kanske hålla en flaska med vatten ovanför huvudet. Alltså verkligen börja om från noll.
Mm.
Och då, jag tror att hon har världsrekordet i antal obrutna pull-ups. Så att hon är ju liksom egentligen då, det som jag säger, fysmonster. Och jag har väldigt svårt att se att hon skulle göra 100% träningsvolym i rehab-segmentet eller genren. Alltså att en hel del av hennes då tänkta utförda träning inte har att göra med rehab. Sen är hon extremt motiverad i de rehabövningarna som hon gör. Men det är ju problemet till exempel med sjukgymnastik. Den traditionella sjukgymnastiken, när man går en gång i veckan till en mottagning och så gör man de här övningarna som man får. Och sen ska man fortsätta med de övningarna 2 gånger till i veckan hemma. Mm. Och sen har man uppföljning varje vecka. Därför att risken finns att man blir rörelserädd. Så då vill man inte göra någonting annat utöver de här rehabövningarna. Och det blir ju skittråkigt. Många av de klienter som jag coachar och jag och mina kollegor coachar online. Där handlar det mycket om att bygga upp en rörelsevolym. Det behöver inte vara träningsvolym. Men en rörelsevolym där liksom rehab eller prehab eller den här uppbyggande delen får vara någonstans mellan 10-40%.
Mm.
För att vi vill jobba långsiktigt. Vi vet att i princip alla strukturer i kroppen läker ju 12 veckor ungefär. Det är liksom då benbrott eller benhinneinflammationer, impingement i axeln. Alltså om du avstår från att belasta den till smärta, då brukar vi prata om den dåliga smärtan under 12 veckor, så brukar det lösa väldigt mycket. Men det var därför jag frågade det här med hur ofta provar du om? Kan jag göra den här övningen idag? Och de klienter som kommer till oss, de kanske provar flera gånger i veckan. Ifall gör ont idag? Ja, det gjorde ont idag.
Ja.
Och så provar de imorgon och så blir de besvikna. Ja, det gör även ont imorgon och så vidare. Men att kunna hålla sig från att prova och att ge kroppen tid att över tid få läka sig själv. Att inte hålla på och prova. Och jag läste någon artikel där det var någon sjukgymnast som sa, och det här tycker jag var jätteintressant, att egentligen går mitt jobb ut på att distrahera patienten så pass länge att kroppen hinner läka skadan.
Mm.
Och det går ju emot många av de här manuella behandlingsmetoderna som vi pratade om i förra veckan. Med stötvågsbehandling, med akupunktur, med massage, att man ska liksom gå in och trycka och dra. Så. Patienten kanske tror att det är det som gör att skadan läker. Men det kan lika gärna vara så att jag tränar inte och därför har skadan läkt. Men jag tänker att många i träningspodden målgruppen, våra lyssnare och de som köper våra böcker och liknande, de är ju världsmästare på att rehabba. Får man en övning eller får ett program för rehab, så gör man det så bra så att man ska bli världsmästare i rehab.
Men det är väl en bra inställning, är det inte det? Det tycker inte du.
Jag är kluven, för att dels kan det bli så att man skammar sig själv. Jag blev inte bättre trots att jag var så duktig med min rehab. Och så lägger man någon värdering i att jag har varit bra eller dålig. Jag har varit duktig eller jag har inte ens rehab kunde.
Mm.
Alltså att man börjar värdera sin person utifrån resultaten i någon smärtresa. Det är den ena jag tänker. Sen tänker jag också att den här attityden till att ha ont säger väldigt mycket om det dagliga arbetet. För att många tänker ju att det är träningen som ska lösa smärta. Och i ditt fall med din armbåge till exempel. Jag tror ju till exempel att kryckorna var det som utlöste.
Ja, det kan det ha varit.
Ja.
Det var det nog. För den känns redan lite bättre faktiskt.
Exakt. Och det är jättetufft att gå på kryckor. Om jag har en klient som ska göra en planerad underkroppsoperation, ledband, korsband eller liknande, då lägger jag lite extra krut på överkroppsträningen innan, om jag vet att de ska gå på kryckor. Just. För att det kräver jättemycket styrka, och vi pratar om den här hållfastheten i lederna. Du kan väl lägga in lite bodybuilding till exempel för att lägga lite muskelmassa som isolerar leden, som gör den lite starkare och mer motståndskraftig. Så jag tänker att det är oftast inte träningen som kommer lösa en smärtproblematik, utan det är hur du beter dig över hela dagen.
Mm.
Och tittar man på de här klassiska träningssymptomen, impingement, lyfta handen ovanför axeln och det gör ont och ömmar, eller det gör ont i ländryggen när jag belastar med vikt, eller jag får ont, som de gamla muskelbristningar, vad eller baksida lår, det är ont när jag springer eller när jag tränar och så vidare. Okej, men hur hanterar du de här smärtproblematiken och dysfunktionerna i vardagen? Alltså, visst det gör ont när du tränar, men hur tar du hand om baksida lår resten av de 23 timmarna på dygnet? För att det är ju där mycket av det återspeglar att man har en tilltro till sig själv. Man fattar att jag måste kanske jobba med cirkulation även under dagen och inte bara göra mina rehabövningar bäst i världen. Så det blir lite flummigt, men det jag tror är jätteviktigt, det är att tänka långsiktighet. Jag är inte mina träningsresultat. Jag är inte heller min träningsfrekvens. Utan träningsfrekvensen är och jag är. Och att jag behöver inte värdera den. Och jag tror det är viktigt att fundera över, som i våran poddlyssnares fall där, vad är min drivkraft? Kan jag flytta över den här starka drivkraften till en annan träningsform som skulle kunna trigga på samma sätt? Trigga som är positivt. Vi kan ju prata om trigger som är negativt, men trigga på samma sätt. Den här tillfredsställelsen, den här känslan av att jädrar, det här, det går bra. Jag tycker om mig själv, jag har flow, jag har kapacitet. Jag klarar det här. Det kanske inte ska vara en motionscykel som är alternativet till att springa. Det kanske finns en helt annan träningsform som man inte har provat än som kan ge samma typ av styrka inuti kroppen.
Bra! Och det där får vi sätta punkt för det här avsnittet av träningspodden, för vi hinner inte mer.
Årets sista!
Årets sista träningspodd. Nu tar vi nya tag, kastar oss in i 2018. Och vi får passa på att önska alla våra lyssnare god jul och gott nytt år och ett stort tack för att ni har lyssnat på oss även under det här året.
Yes! Nästa avsnitt blir en rivstart in i 2018.
Då kommer vi ha så himla mycket energi!
Så vi ger ett uppdrag till er träningspodden-lyssnare att sammanfatta ert träningsår 2017 med ett ord. Se om ni klarar det.
Det är inte det lättaste. Och gör en plan för 2018. Älskar att göra planer. Nu kör vi!
Färgkoordinerat.
Hej hej!
Puss puss! Puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.